Välkommen till vårsäsongens sista avsnitt av Bubblan 2.0 som idag inte kommer, det får bli en contentvarning här, vi kommer inte prata om så mycket webbnyheter utan det blir en nyhet som vi börjar med en gång.
Som inte längre är en nyhet.
Nej, sa just min kollega
Camilo
och jag är Kristoffer, precis som vanligt, och det här är Bubblan 2.0. Ja, det är ju inte en nyhet, det är en gammal nyhet att Jony Ive slutar på Apple. Och det, jag vet, vi är nog världens sämst lämpade människor att prata om Jony Ives.
Och, ja, alltså det enda roliga är väl om det hade varit så att det är sant att de har bråkat jättemycket och därför slutar han. Men det är bara, det är inte roligt för att jag skulle vara skadeglad mot Apple utan mer för att det är roligare nyheter. Ja, skvaller, mer skvaller än nyhet. Om exakt. Vi säger så. Men annars ingen aning.
Nej, och det har skrivits jättemycket om det här av folk som vet saker. Jag hade för mig, jag hade något att tillföra. Jo, det enda som var, det var att jag blev lite förvånad över att det var så många som var förvånade. För i mitt huvud har det här varit på gång väldigt länge. Och att han har sagt, jag vill hellre göra annat. Men jag vill ha mer tid med familjen.
Hur många år har han jobbat? Han har ju jobbat sedan slutet av 80-talet, har jag för mig. Så att, nej. Jag vet inte vad själva grejen är. Men ja, så är det i alla fall.
Ja, vi får önska Jony Ive en fortsatt framgångsrik karriär.
Han lyssnar på Bubblan 2.0 på svenska. Han sitter i England. Sir
Jony, fast han tydligen hängde han väldigt mycket på Hawaii, sa de.
Jaha.
Och sen hemma i England med sin sjuke far.
Aha. Ja. Det var det.
Det var det. Sen, det var slutet på nyheterna för denna gången. Nu så, ni som inte vill ha bok, film, tv-tips och bonusar, ni kan sluta lyssna och göra något annat. Och så återkommer vi efter semestern med det gamla vanliga. Men nu ska det komma lite tips vad man kan göra om det är regnigt och kallt. Och det verkar ju vara lite sådär halvbra sommar. Eller?
Ja. Jag har inte hunnit tänka på det.
Nej.
Ännu. Nej. Jag jobbar fram tills idag. Så efter det så ska jag sätta igång med den här listan.
Ja, precis.
Hur som?
Ja.
Du har gjort en jättefin lista på vad du rekommenderar.
Film? Jag hade tur och såg ett par bra filmer. Som kanske inte är så kända, så då tänkte jag skulle dela med mig av dem, för det är nog inte så många som har hört talas om dem kanske, eller det är lätt att missa nu när allting drunknar i Marvel-rullar. Och då vill jag börja med Sorry to Bother You, som är, jag skulle nästan vilja säga att det är en cyberpunkfilm fast ny, mer uppdaterad samtida tappning cyberpunk.
Ja, för det är väl nutid.
Det är typ lite strax kanske in i framtiden, men i stort sett nutid. Och väldigt sådär lite svart komedi kallar man det ju. Lite satirisk samhällskritik. Ja, nej, lite udda och väldigt bra film. Har du sett den?
Nej, men jag har den på min att titta på i sommarlista faktiskt.
Ja, och så är det, tycker jag det är lite kul med sådana här mindre lågbudget independent filmer, så jag tror alla mina rekommendationer är nog det. Jo, det är de. Ja, har du någon film?
Jag har, men jag måste då säga att jag inte har kollat på filmer på jättelänge. Och för att totalt kontra det du sa med lågbudget och indie, så för en gångs skull kommer jag ta en mainstream film.
Oh.
Och då inte Marvel. För att det sker i princip aldrig att jag och min fru kan komma överens om en film vi vill se tillsammans. Men The Favourite är en sån som vi tror vi kan uppskatta tillsammans.
Ja, men ni har inte sett den?
Vi har inte sett den, men jag ser mycket. Så det är ingen sådär, det här borde man se. Men om man är i samma situation som jag gillar action, sci-fi och min fru gillar precis allt som inte är action, sci-fi. Så är det här komedi som kan ändå
men det är väl det här kostymdramat?
Ja, lite komedi.
Ja, kostymkomedi.
Jag
med
tror det.
Två kända skådespelare, så dåligt på namn.
Det är jag också.
Hur som helst, jag har hört mycket bra om den. Jag är lite sugen på att se den.
Och annars brukar jag vara lite anti-kolla på Oscarsfilmer, men den här ser jag fram emot att se.
Ja, det är bra. Då får jag nästan lägga till den så jag kan se den. Sen såg jag en annan independent lågbudget, jag tror det är en genre för sig, så där första filmen, eller examensfilmen från filmskolan i USA, typ känns den som. Jag vet inte om det är det, men den känns så. Den heter Dave Made a Maze. Maze. antagligen.
Ja, den har du nämnt, tror jag.
En kille bygger en labyrint i sitt vardagsrum av flyttlådor, kartong. Och sen går han vilse där inne och så är det monster och... Och det var en
scen. Det låter jättebra faktiskt.
Och den är lite så här skruvad också, en blandning mellan komedi och skräck, och fast egentligen det blir ju inte så mycket skräck, men det är något som ser läskigt ut, och det, sen var det en scen så jag skrattade så där, så jag fick pausa för att jag kunde inte. Den tycker jag alla borde se. Också för att, just det där, något helt annat. Jag tycker det har blivit, tyvärr har Marvel tagit över, så alla filmer är superhjältefilmer, känns det som. Eller så är det bara jag som är dålig på att titta.
Ja, nej, men det är nog rätt lätt att det som tar över allt annat.
Alla filmer är superhjältefilmer eller Disneys live remakes.
Ja, det är det verkligen. Ja.
Och där måste jag säga, Lejonkungen är det absolut konstigaste ever.
Ja, för det är ju inte en live remake, nej. Det är bara en 3D-remake egentligen. Nej, jag vet, men det, jag vet inte, jag orkar inte.
Nej. Nej, så vi går vidare här. Har du någon mer filmtips?
Nej, jag har faktiskt inga andra filmer.
Jag har ju ännu ett sådär lågbudget independent, en sci-fi denna gång som heter Prospect, som är lite grann som, jag skulle vilja, det är nästan som, det påminner om den här som jag uttalar fel, Annihilation.
Ah, den har jag sett faktiskt.
Fast den är inte läskig, men stämningen är där lite. Och så för de då, alltså ännu en nu lågbudget crappy edge-film som heter Stakeland, som är jättebra om man är universums största postapokalypt-nörd. Annars så bör man undvika den allt vad man orkar. Men den har en viss stämning som kommer igen här. Och Firefly. Så det är typ ett universum som känns som Firefly. Det är lite så här kassrymd. Vilda västern, kass. Ja. Prospect. Jag tror inte jag sa vad den heter. Den heter Prospect.
Jo, det sa du. Men du kan väl poängtera den en gång till.
Ja, Prospect. Ja. Alla borde se den. Om man gillar sci-fi. Och om man tyckte att Firefly var bra. Den här är kanske lite mindre komisk. Får man tillägga. Men det är väldigt, väldigt bra. Och sen då apropå cyberpunk så försökte jag, för jag såg en film som var så dålig så jag tänkte inte nämna den, men någon som får ett chip inopererat i sig och sen börjar han, då får han superkrafter för han har det här chipet. Den bör man undvika, den var så här aggressivt dålig, så jag kände mig förolämpad att någon överhuvudtaget trodde att det här skulle
du
vara bra.
Du måste ju nämna den.
Nej, det tänker jag inte göra. Däremot så tänkte jag att det här, jag hade hellre sett om Cybertech PD / Terminal Justice med Lorenzo Lamas.
Jag
tror det var piloten till en tv-serie som aldrig fick pengar. Men om man vill se riktig cyberpunk-smörja, fast som ändå är passabel, så får man försöka rota fram den. Kan bli svårt, men good luck. Ja.
Ja, nej, jag har inga fler.
Det var mina filmtips. Sorry to Bother You, Dave Made a Maze, Prospect och...
Ja, en kan, du inte ska...
En jag inte ens tänker nämna. Ja. Och du tipsar om The Favourite som
jag inte ens sett själv. Men...
Kanske vi kan recensera då nästa gång om nu folk uppskattar våra filmtips och så vidare. Sen tänkte vi prata om tv-serier.
Ja, precis. Och där har jag... Jag tror jag vänder på det här helt och hållet. Sådana som jag vill se fram emot att se. Och apropå då tv-hjältesmörja.
Ja.
Eller superhjältesmörja. Så ser jag jättemycket fram emot att se The Boys.
Ja.
Som är en serietidningstid i 2000-tal.
Ja.
Jätte, jätte, jätte våldsam.
Av någon kändis?
Är det inte Garth Ennis?
Ah.
Har jag för mig. Det handlar i alla fall att... Det är sånt vi borde veta. Skitsamma. Ja. Den handlar om att superhjältar finns och de är as. Ja. Så någon måste hålla reda på dem. Och så handlar det om de här människorna. Jag vet att det var rätt brutal serietidning och jag har svårt att se hur de ska kunna återskapa den känslan idag när de flesta tv-serierna är rätt så givmilda med våld och liknande. Men jag hoppas mycket på den. Många av de serietidningarna som har blivit filmer på sistone, eller tv-serier, har jag blivit besviken över. Ja. Preacher har jag inte klarat att se.
Det var just det jag tänkte. Är inte Garth Ennis inblandad i Preacher?
Han. Ja, precis. Så, men å andra sidan, och apropå det här hade jag inte skrivit upp, men jag kollade på Good Omens och den var bra. Ja. Om man vill se något. Lite feel good. Men annars är det rätt sällan de lyckas bra, tycker jag, med serietidningar på sistone som har blivit tv-serier.
Ja.
Så jag har bara naiva förhoppningar om The Boys. Kommer på Amazon av alla.
Aha, ja. Underbart. Ja. Ja, nej, jag tänkte tipsa om Romance of the Three Kingdoms. Den något modernare varianten från 2014, tror jag. Det ligger på YouTube som man kan titta om. Det är för alla de som saknade Game of Thrones när det var bra, när det handlar om backstabba och palatsintriger. Det här får man då en kinesisk version som frossar i backstabbande palatsintriger. Tyvärr med lite sämre budget i just de episka slagen som också dyker upp då och då. Men just det där palatsfrossar.
Och det ligger på YouTube?
Det ligger på YouTube. Utom ett avsnitt där det var någon så här upphovsrättstvist om lite musik tydligen. Men allt annat bara ligger där. Det är nu på kinesiska med undertexter i hög upplösning. Och på tal om tv-serier på YouTube så, och då knyter han lite till Lorenzo Lamas. En annan favorit, crappy favorit, lågbudget sci-fi är Space Precinct. Jag vet inte om du såg
jo,
den.
Jo, men det känner jag igen.
Den gick på den där som ungdoms-tv efter skolan de hade ett tag på SVT på den tiden, tror jag. Det är jättetöntigt. Aliens med gummihuven som är poliser på någon rymdstation, och så är det vanligt folk också då som är poliser, och så är det lite... Men det såg jag, ligger ut på YouTube, så jag tänkte länka till det så kan folk titta, göra sin egen bedömning om de orkar se det. Mest som en nostalgisk grej.
Oh ja, förlåt, nu kommer jag. Jag skrev faktiskt upp en film. Ja, nu drar jag tillbaka, det här blir fullständigt kaotiskt. Den är inte så ny längre. Jag tror att jag var förmodligen den sista som såg den av alla de som är intresserade av sånt. Free Solo.
Aha,
dokumentär om en klättrare som då klättrar utan rep uppför ett berg som är så sjukt högt. Så det är intressant. Och man...
Det är väl det berget som är uppkallat efter en Mac OS...
Självklart. Självklart. Den kom upp efter OS-et.
Yes.
Nej, den är värd att se bara för att det är så sjukt. Och den här ångesten som teamet som filmar den här killen som klättrar har är en smittar och man... Det kryper i kroppen och det är så jäkla bra. Jag hade ångest att se det med min son, för jag tänkte nu kommer han att börja vilja klättra. Eller rättare sagt, om han om så här 5-10 år när han är lite äldre säger nu pappa, nu tänker jag sticka till det här berget och klättra Free Solo, och så tänkte jag, då kommer jag få äta upp det här. Men jag såg det med honom, han tyckte den var jättespännande också.
Och blev sugen på att klättra.
Ja, dagen efter var vi i Hushallar och där finns det rätt mycket stenar som är sådär, och då fick vi springa runt och bara säga nej, klättra inte där.
Ja, nej, för det är en sån här film jag har sett och inte riktigt håller det en och en halv timme.
Ja, det gör det. Jag tyckte det.
Okej, cool. Kanske jag ska se det med. Sen tänkte vi prata lite boktips.
Ja, precis. Jag kan börja med att jag inte har någon, för att jag har inte läst något bra på sistone.
Jaha, nej. Och det var där, då kan jag börja med det här tipset som jag gett dig, som du inte ville läsa, som heter Semiosis. Som är jättebra, klassisk sci-fi, fast den är ju kanske ett eller två år gammal.
Så men var det den där olika generationer?
Exakt.
Och det är precis det jag inte gillar.
Ja, yes. Så det får vara en liten varning där. Folk som inte gillar att läsa historier som sträcks över flera generationer, som byter huvudperson,
precis,
kan man säga.
För då kan jag lägga till att jag läste sista boken av en serie som heter Age of Legends, är sista boken. Age of the Sword tror jag är första.
Ja.
Och den här sista, där skiftar de lite grann då vem som blir huvudkaraktär. Det har de gjort lite grann, men nu i sista så var han som var först, han blev lite marginaliserad. Och bara det gjorde att jag tyckte det var mycket tråkigare.
Nej, men Semiosis, det är så nära, de ska kolonisera en ny planet, allting går åt skogen i bokstavlig mening, eftersom det är växterna där som är medvetna. Så att de börjar motarbeta kolonisatörerna, och sen blir det en väldigt bra historia egentligen, om man skulle kunna dra det till AI. Att hur skulle det kunna bli med en AI? Jag tyckte den var jättebra, så här lättläst, schysst sommarläsning. På samma sätt som boken Utopia for Realists, eller Utopia för realister som den heter på svenska. av någon Rutger, har jag för mig han hette, någon holländare som blev känd för att han var där i Davos och skällde ut alla och sa varför pratar ni inte om skatt? Och han har då för några år sedan skrivit den här boken där han går igenom olika grejer som han menar skulle göra samhället mycket bättre.
Väldigt. Men var det här alltså en skönligt?
Nej, utan det är typ, fast den är väldigt lättläst och tillrätt. Det är mer som en väldigt, väldigt lång magasinartikel om olika saker. Så han är historiker och går igenom saker man har gjort historiskt och som har fungerat bra. Och menar, varför gör vi inte mer av detta och mindre av detta? Jättebra. Och positiv, det kan behövas nu när det är så dystert. Och lite på samma tema där skulle jag vilja rekommendera, jag har läst ännu en Ursula K. Le Guin-bok som heter The Dispossessed. Som hade kunnat vara superklyschig för att grundkonceptet är att tänk typ jorden och så månen, bara det att det går att bo på månen. Och dit så har det varit en stor revolution och så åker anarkokommunisterna till månen och bygger upp sitt då anarko utopi där, och kvar på jorden så är det som vanligt, fast då i denna boken så är det ju mer råkapitalism som gäller där. Och sen är det någon forskare på månen som kommer på något och blir inbjuden att åka tillbaks till jorden, för de har inget sådant utbyte, de skickar lite varor fram och tillbaks men inget annat. Ja, men du kan komma hit till vårt universitet och forska. Och så får han möjligheten att åka dit då till, så då kommer anarkisten till kapitalisterna. Och där tänker man ju att det skulle kunna bli jättelarvigt och klyschigt. Men hon skriver jättebra om det, så det är aldrig så där svart och vitt, utan det är...
Ja. Det är inte det din favoritförfattare? Har jo. Du nämnt vid något tillfälle?
Jo, ja. Precis, det stämmer. Så jag ska faktiskt då på temat vad vi ska göra i sommar, så ska jag läsa ännu en av henne, mycket kortare, som heter The Word for World is Forest. Namnet för värld är skog. Jag vet inte om den finns på svenska, men... Ja, så det var det. Ja,
och jag tänker, jag har precis börjat läsa Sista Moon.
Oh!
Luna menar jag.
Luna?
Ja, ja. Moon Rising heter
den. Okej, ja, för det var Luna, New Moon,
ja.
Wolf Moon och nu Moon Rising.
Ja, precis. Så jag har precis börjat med den.
Cool, ja. Ja, det kan nog bli bra. Jag har ju fortfarande...
Du har inte läst tvåan.
Så nej, för jag blev så arg då när jag insåg att, så jag tänkte jag väntar till
alla tre. Ja, nu finns alla tre i alla fall.
Då kan man puska ut. Sen har vi lite bonusgrejer man kan göra i sommar.
Precis.
Är du sugen
jag
på att börja?
Jag tänkte ta två bonussaker.
Oh, cool.
Ett, om det så är att det kanske regnar ute och man känner att jag måste använda min hjärna till något, så tänkte jag faktiskt rekommendera två spel.
Oh.
Precis. Den ena har vi spelat ett gäng gånger, Great Western Trail.
Ja.
Och jag kände att sist jag spelade så fick jag lite mer smak. Ja. För det är... När man kommer förbi de första... Okay, för det första så handlar det om att man ska...
Det är ett brädspel
ska vi nog tillägga. Ja, förlåt. Brädspel, europeiskt brädspel. Men man ska fösa kossor i vilda västern från ett ställe till ett annat. Det låter banalt och tråkigt, men det är... När man väl har lärt sig reglerna, vilket kan kännas lite jobbigt till en början, så faller allting på plats och då inser man hur svårt spelet är att spela bra.
Ja, jo.
Och, så den kan jag rekommendera.
Men jag skulle nog vilja säga, om man bara säger så att man föser kossor, så låter det ju som att det är ett spel om att fösa kossor.
Nej, det är det ju
det,
inte.
Det finns, man kan ju också bygga hus.
Ja, och man kan koncentrera sig på att få iväg tåg väldigt långt. Nej, det är,
bemästra tåg.
Precis, så att det är ett skumt spel, för det känns svårt först. Sen inser man att man allt är så fruktansvärt väl förklarat med ikoner överallt. Men man inser att det hjälper inte riktigt för att du ska kunna spela bra. Så som många andra bra spel naturligtvis.
Othello.
Så, ja, typ. Om man nu ska jämföra med det. Det andra spelet som jag kan rekommendera, fast jag inte har spelat det på jättelänge, men jag har någon förhoppning om att köra, det är Twilight Imperium 4.
Ja.
Som sist vi spelade här, utöver att utlösa någon slags chab på kontoret, så tog det 18 timmar att spela klart. Så man ska inte se det som ett spel, utan mer som någon slags lång upplevelse. Men jag kan... starkt rekommendera, om man har chansen att spela ett sånt spel med sex personer, att få vara med om vad det innebär för konflikter och utmobbning och konflikter som kvarstår efter att man har spelat kvar på jobbet, för vi spelade med några från jobbet. Bara det är värt allting.
Ja, men, ja, Precis, det lät som du tog ett gäng dåliga saker och så att det här
ja, men
är
det
jättebra.
Blir, ja, men upplevelsen i sig är värt allt det där faktiskt.
Ja, ja vi kan ju tillägga då att det stod uppställt här på kontoret i några veckor så att det spelades lite så här en timme efter lunch.
Ja, vi spelade en kväll. Ja. Anledningen också till att vi körde på jobbet är att jag kan inte ha ett spel som tar 18 timmar hemma.
Nej.
Överhuvudtaget. Men här körde vi en kväll, några luncher och sen en hel kväll till. Och jag tror totalt blev det 18 timmars spel.
Det är ju fantastiskt.
Det
är lite intressant för det här Dungeons and Dragons gör ju en stor jättecomeback.
Ja, men är det lite efter Stranger Things kanske?
Jag vet inte, jag tror det är nog både och. Jag tror det är en generell...
Ja, hela brädspel och spelbranschen är på väg upp.
Och sen så just det här med rollspel som i USA verkar ha blivit jättestort. Mm. Och det är någon, om man är NFL-spelare eller någon sån här som håller på alltid i alla intervjuer. Och jag älskar Dungeons and Dragons och sådär.
Ja, och jag kan tänka mig att nu med, där kan det kanske vara rätt vettigt med just digital hjälp. Alltså för den som är spelledare. Ledare, precis.
Aha.
Just att hålla reda på allt som händer, hålla reda på olika... saker som kan hända på vägen, hur man ska få tillbaka spelarna till huvudstoryn och sånt där. Så det kan jag tänka mig att det kan vara rätt mycket hjälp.
Ja, så min bonusgrej då för folk, det är också det här, folk som vill använda hjärnan lite, det är att kolla, det finns något som heter Ted Riddles, det är alltså Ted som i Ted Talks, och så har de olika logiska tankenötter. Så kan man se en sån på YouTube fram till, så säger de, nu tittar jag inte vidare om du inte vill ha svaret. Och så kan man stänga av där och ligga och fundera på det innan man somnar. Och de är, väldigt många är väldigt bra. En del är den här gamla högskoleprovklyschan att tillräckligt med information ges inte i. Att de missar vissa grejer så jag fick kolla på svaret för att, aha, det var okej att missa med flit, aha.
Sånt är irriterande.
Det är lite irriterande. Och det är bland annat någon när man är en rymdpolis och ska jaga några. Och då är de inte supertydliga med att planeternas placering spelar roll. Huruvida det är så eller inte. För att den som har animerat gåtan tog sig lite frihet där kanske. Så att. Men i övrigt är det väldigt bra. Så här, perfekt innan man ska somna och så ligger man och tänker på det och så somnar man och sen någon gång nästa dag kommer man på svaret kanske och så kan man titta och se om man...
Det har jag aldrig hört talas om innan.
Ja, det är flera där som är jättebra. Och just det där att det kan känna, nej men det här går inte, det är omöjligt. Och så, fast vänta lite, mycket bra.
Ja, jag tänkte faktiskt ge en bonus till för de som faktiskt inte kan hålla sig borta från programmering av de som lyssnar. Om det är något man vill lära sig som man kan ha nytta av idag när vi ändå skriver mer och mer JavaScript i våra lösningar och browsern måste ladda ner mer och mer. Som nämndes på Google I.O. och som vi har testat här också. Det heter Progressive Hydration. För alla som jobbar med React så vet man att hydration är när du backend renderar någonting och sen applicerar du din frontend JavaScript på det så att det liksom matchar, för att annars hade ju browsern renderat allting så att det liksom den limmar ihop det färdigrenderade med JavaScripts renderingen och fattar att den inte behöver rendera allt, men alla events för klick och sånt där. Men gör man allting på en gång så behöver browsern ladda väldigt mycket och processera väldigt mycket, och progressive hydration är mer då att man bara hydratar det som behövs, till exempel det som är i viewporten och liknande. Och att lösa den är det finns färdiga moduler, men jag kan rekommendera att man faktiskt kollar själv hur man gör, bara för att det är intressant sak att lösa.
Kanon.
Ja, och på tal om det så har jag faktiskt skrivit en
teaser.
Inför nästa.
Detta blir ju då, för apropå tv och sånt där. I mitt huvud var det så att tv-serier hade två säsonger varje år. Är det fel?
Nej, det är rätt, men sen finns det sommar-tv-serier.
Aha.
Till och exempel Stranger Things.
Ja.
Och vissa andra.
Så nu kan man säga att det här är sista avsnittet på första säsongen. Nej, det går inte ihop. Vi slår inte i det. Men nu, en teaser.
Alltså,
nästa avsnitt kommer...
Apropå JavaScript. Och det är en sak jag har tänkt på lite grann. Och det är att jag har... senaste veckorna klickat in när Quora skickar mig mail om olika intressanta saker som jag kan tänkas tycka någonting om. Och jag har märkt att ju mer man klickar, så som alla andra så här halvkorkade algoritmer, desto mer får jag av den sorten. Så det blir självuppfyllande. Men det som har hänt då är att jag har klickat på rätt mycket JavaScript-relaterade frågor. Och nästintill alla JavaScript-relaterade frågor handlar om hur mycket folk hatar JavaScript.
Ja.
Hur jobbigt det är och hur många olika val det finns. Och hur kan man välja JavaScript för att göra server-side grejer och bla 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 bla. Och då, när jag läste detta, så läste jag bland svaren många som sa att vi som tycker om det orkar oftast inte svara på de här frågorna, vilket är sant, för det är de som hatar man hör mest om, och det är ju så på allting. Mm. Men så pratade jag med en kollega som sitter bredvid mig, Peter. Och vi konstaterade att alla de argumenten som, eller de flesta argumenten som folk använder som någonting väldigt negativt för JavaScript, att det är dynamiskt språk, att det finns så mycket att välja på, man vet aldrig vilket som är det rätta sättet att göra saker, att det är så fragmenterat i olika frameworks, är precis det vi gillar som mest.
Mm.
Och det tänkte jag vi skulle prata mer om.
Ja, det låter det här. Jag har något att suga på.
Precis.
Alla, efter de har sett alla tv-serier och så vidare. Ja, tack för oss. Ja, bra.
Tack.
Hej.